stor Claes Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisen ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It.
Jaha, då är det höst nu, officiellt kan man väl lugnt säga. Och det betyder pluggstart även för mig i år. Jag har nämnt det här tidigare, men jag har börjat plugga till beroendeterapeut. Och det är på en utbildning där man lär sig att se på beroenden och missbruk ur ett helhetsperspektiv. Alltså man försöker hitta roten till missbruket och inte bara se alkoholen som det grundläggande problemet. För det är inte den som är problemet egentligen, utan det finns underliggande orsaker. Jag ska försöka förklara det här lite bättre genom att dra ett exempel på ett verktyg som man använder för att hitta såna här underliggande orsaker. Och det här är någonting som kallas för schematerapi som vi lär oss om i skolan just nu. Och det är så himla intressant. Har du hört talas om det? Jag ska försöka förklara vad det är utan att det ska låta som en så här astorr skolpresentation här nu. För en sån har jag redan hållit i det här ämnet och det ska jag inte göra här nu i podden, tänker jag. Det ska du få slippa. Men det handlar alltså om att hjälpa oss att förstå och förändra djupt rotade negativa scheman. Eller mönster som det också kallas. Och det är just mönster som jag kommer fortsätta kalla det här nu för enkelhetens skull. Men det är alltså mönster som styr våra tankar, våra känslor och beteenden. Sådana här mönster formas ofta tidigt i livet och det kan leda då till exempel ångest, depression eller då missbruk om de blir felprogrammerade. Och en felprogrammering, det kan till exempel enkelt få dig att känna dig övergiven, oälskad eller som att du aldrig riktigt är tillräcklig. Och för att då koppla in alkohol just lite starkare till allt det här så kan missbruk av det just kopplas till såna här underliggande emotionella och psykologiska mönster. Så vissa mönster kan alltså bidra till just utvecklingen av ett missbruk eftersom att alkohol används för att dämpa den här smärtan eller ångesten som de här mönstren då ger. Så en felprogrammering skulle då till exempel kunna hända om ett barn inte känner att de känslomässiga behoven blir tillgodosedda av föräldrar eller vårdnadshavare. Till exempel som att inte få kärlek, omsorg eller empati. Och det här leder då till att man som vuxen, man känner det här inre liksom kroniska tomrummet eller ensamhet och kan då använda alkohol för att dämpa de här känslorna. Så därför kan alltså schematerapi passa himla bra just för att hjälpa till med att förstå underliggande orsaker till missbruket men också för att kunna lära sig nya, mycket mer hälsosamma sätt att hantera sina känslor på och sina relationer för den delen och bryta destruktiva vanor. För det är ju så att missbruk och alkoholism, det är ett väldigt stort problem och drabbar en väldigt stor del av Sveriges befolkning. Och det här ska vi prata mer om idag. Alkoholism, det är en kronisk sjukdom, vilket då betyder att den både är livslång och obotlig. Och den drabbade påverkas både fysiskt och psykiskt, men personer i omgivningen påverkas förstås ofta också. Inte bara familj och vänner utan också på arbetsplatsen. Och för att på jobbet kunna hjälpa kollegor och medarbetare som har problem med alkohol så gäller det att få kunskap såklart kring hur man ska kunna hantera det här. Det låter ju ganska logiskt, eller hur? Därför finns Ljung & Sjöberg. Det är ett företag som alltså hjälper chefer att bland annat dela med alkoholism och medberoende. Och dagens gäst, han var med och startade det här företaget för en massa år sedan och har sedan en tid tillbaka börjat jobba där igen. Men förutom det så är han också min kollega på Vinyl FM. Magnus Mange Johansson, en av Sveriges mest erfarna radioprofiler. Han började på sportradion i mitten på 80-talet och sedan dess har han gjort allt möjligt inom radiovärlden. Men idag så är han här för att prata om sin egen nyktra resa som började för 22 år sedan. Och även prata om hur man som medarbetare och medmänniska för den delen kan hjälpa den som har problem med missbruk. Och vi hoppar in direkt här i ett snack bakom kulisserna mellan mig och Mange. Två kollegor som egentligen inte har pratat med varandra särskilt mycket tidigare, mer än att kanske säga hej i korridorerna. Så ja, välkommen in här till studion.
Ja, vi får väl se.
Hur jävla kul det är.
Exakt. Kanske blir har du alltid varit öppen med din nykterhet i så här jobb, alltså så här?
Ja, mer eller mindre. Jo, det har varit.
Tycker du att det har varit jobbigt någon gång?
Nej, alltså ja, för mig har det varit jobbigt, men det har ju varit jobbigt innan jag visste vem jag var riktigt. Mm. Eller vem jag skulle vara i det här nya. Men jag tror att man som person, så det finns ju ingen som nyktrar till och det går jättefort liksom att landa, utan det är en process. Mm. och det är vissa steg man ska igenom, och liksom det är de där, man vet, där man helt plötsligt man så här nynyktigt bara halleluja och livet är så jävla bra.
Ja, man vill säga till alla hur
det är lika
nice
bra egentligen hyra in sin tidningsannons i 3 veckor och skriva ut där så folk får tag i det här liksom. Och sen efter 3 veckor så känner man så här, jävla tur att jag inte gjorde det, för det här är ju inte så bra, det här är ju riktigt dåligt. Till att man känner att är verkligen Europa rätt plats att bo i just nu, så jag kanske skulle dra någonstans. Så det där behöver ju liksom få gå sitt lilla... Det tar lite tid att landa i att nej, men man kanske bara är Magnus bara liksom. Ja. Inte så mycket mindre och inte så mycket mer. Ja, men det tar lite tid.
Precis, och därför som att jag inte skulle startat den här podden tidigare. Kanske i min nynyktra state liksom.
Nej, men så behöver man ju ta några vänder med lite sköna relationer med någon annan nynykter så här, som man känner att så här, det kanske inte riktigt det där som... Det är inte riktigt dit jag ska.
Exakt.
Till att man landar någonstans, till att man träffar någon annan som skiter fullständigt i om man dricker eller inte, så länge man bara är normal och sköter sig och så här, ja men nu börjar det likna något. Nu kan man börja liksom... Mm. Jag vet inte, jag har inte dolt det på något sätt eller liksom tyckt att det har varit... Men det är klart att det, jag vet någon gång som jag, alla visste att jag inte drack, och sen så var vi på någon kick-off i Istanbul och helt plötsligt drack jag det och så här, drack du nu? Bara lite.
Alltså du tog återfall där liksom?
Ja, jag vet inte ens om jag kan kalla det för återfall.
Du faktiskt. Bara drack ett glas? Typ.
Nej, men jag hade ju egentligen inte slutat.
Men alltså, du har alltså varit nykter sedan 3 oktober 2002?
Ja, alltså jag har satt nykterhetsdatum 5 oktober.
5
därför
oktober.
Att jag var faktiskt arbetsrelaterat. Jag klev av en kryssning 3 oktober.
Vinylkryssning?
Ja, det var en av de första vinylkryssningarna.
Är det sant?
Jag vet inte, är det preskriberat eller blir man av med jobben nu? Men det var jag och en kollega, Tommy Blom, som hade haft hand om den kryssningen på ett, hoppas jag, formidabelt sätt. Jag kan inte säga att jag minns den så bra, men det var... Jag klev i varje fall av 3 oktober och kände att nu kanske inte ska vara så mycket mer. Mm. Och... givet vad jag hade druckit innan där 3 oktober, så tänkte jag ta nog i varje fall 48 timmar innan jag kan räkna mig som nykter så där då, 5 oktober.
Aha, du tänker så.
Så tänkte jag.
Ja, men visste du att det skulle bli din sista
hurray? Nej, det visste jag inte. Men jag visste att det var läge att radikalt ta det väldigt lugnt i alla fall. Det visste jag.
För jag tänker att säg, jag har aldrig varit på en vinylkryssning, och jag ska säga det till dig som lyssnar, att vinylkryssning är alltså att vinyl FM åker ut på kryssning med sina lyssnare i princip.
Ja. Ja. Då här, det här är ju så länge sedan, då heter det vinyl 107, men det är lite, man sticker iväg, glad tillställning, några kända band och liksom, det är ett tillfälle att ha kul att umgås och liksom lyssna på bra musik och sådär.
Ja, det är som en vanlig kryssning egentligen. Bara
men
att, det är
att vi liksom modererar det och håller i det. Och...
Ja, och där på sådana ställen händer ju ofta mycket fylleslag.
Ja, det gör det.
Så du måste ha sett en hel del, tänker jag.
Ja, man kan väl säga så här att före 2002 då såg jag inte så mycket. Då var det nog andra som såg desto mer. De cheferna hade då jobbar inte kvar, så kan man väl säga nu då, 20 år senare. men det är klart att efter dem så har man väl sett detta. Men jag måste faktiskt säga att jag blev förvånad när jag blev nykter, för jag trodde ju att det där var värsta fylleslagen. Jag tänkte att liksom, ja, men folk, de går väl typ med skottkärra och hjälper folk till hytter så här efter ett på natt, men så är det ju inte. Det var ju lite jobbigt att inse det, för då började man inse att okej.
Var det bara jag som var
då med? Kanske jag stack ut lite grann framåt tre bläcker på månaderna här då.
Mm.
Men det är klart att en och annan fadäs kan man ju vara med om. Det har jag ju varit.
Kommer du ihåg någonting du själv har gjort? Eller är det bara blackouts typ?
Ja, det är nästan det som är det värsta faktiskt. Mm. Jag önskar att jag kunde referera till någonting. Fast det är å andra sidan, det kanske är bra att jag slipper minnas det. Det kanske är någon annan stackare som minns det desto mer. Liksom. Men jag vet inte om jag är lyckligt ovetande.
Jag tror att man är det.
Ja, jag tror det. Man får nog ungefär det man pallar med och veta om, kan jag tänka.
Ja, exakt. Ja. Och det är typ det värsta jag kommer ihåg från när man hade baksmäll. Liksom, när det kommer de här, man vaknar och sen så får man en minut av att känna, det kanske inte var så farligt igår. Nej. Och sen så bara boom, så kommer det något minne. Så kommer man bara, fan.
Ja, den ångesten är ju ingenting som man vill ge bort till någon direkt. Det är ingen höjdare.
Nej, och det är det värsta när folk ger den ändå och säger, kommer du ihåg vad du gjorde igår? Usch.
Ja, nej, men att vakna och ha så här 47 missade samtal på en mobil från olika nummer och sånt där, det är ju ingen höjdare. Det kan vi enas om, det är inte så kul.
Nej.
Fast det ger ju en annan förståelse tycker jag också, för när någon annan stackare hamnar i den situationen och man själv står där och kan hjälpa till, det måste jag erkänna.
Men jag tänker ändå, min fördom är ändå så här, när du hänger då på de här vinylkryssningarna till exempel, du står DJ-ar, det är liksom Mange från vinyl, du har varit där på skitlänge, då är det väl folk som kommer fram och bara, Mange!
Ja, men det är det, men återigen alltså det, jag tycker verkligen det. Jag skulle säga att 99,99%, det är bara liksom världens trevligaste människor. Jag är genuint tacksam över att träffa dem, tycker det är skitkul. Jag har väl hänt någon gång att det har blivit så här lite tokigt. Jag vet någon gång som det tog lite tid, men det löste sig. Men då var det ju en kvinna som, hon skulle in i min hytt. Jag vet inte om de hade stått och passat liksom när jag skulle gå och lägga mig och sånt där. Men jag tror inte det var liksom att hon tyckte att det här var i världens snyggaste hytt, utan det var nog mer att hon, jag tror hon trodde att det var hennes hytt helt enkelt. För att jag försökte förklara för henne att någon stod i min hytt. Fan, det är okej, liksom, det är jättekul att prata med mig, men jag ska jobba imorgon. Jag tänkte gå och lägga mig nu om det är okej för dig. Liksom, så där. Hon bara, ja, det får du gärna göra, men då får du fan gå till din hytt. Liksom. Jag bara, men det är där vi har problem. Jag bor här. Det här är min hytt. Och så, ja, jag fick liksom visa henne kläder jag hade med skorna. Typ, känner du igen den här tandborsten? Du får inte testa den, men känner du igen den? Liksom. Det var på den nivån att hon, men till slut så gick det hem på något vis att hon fattade liksom att okej, jag har nog kanske inte gått in i min hytt ändå då.
Det är så kul.
Så att vi skildes åt. Det var faktiskt lite kul för att jag vinkade till henne på hemvägen vid, jag vet inte, den här klockan var kanske 2 på eftermiddagen. På hemvägen då har ju folk kunnat liksom lulla till lite igen så man kom hem lite mysig.
Exakt.
Så hon var väl lite mysig igen då. Så att då, och hon var så glad, hon vinkade, hej, tack för igår.
Jag
bara,
jag tänkte att hon kanske inte kom ihåg det alls.
Jo,
annars,
nej, hon gjorde det. Hon kom ihåg det, så att det var ju roligt. Jag har faktiskt sett henne på någon kryssning så efteråt också, så att det är still going strong. Liksom.
Det är så kul den där självförtroende man kan få på fyllan. Nej, men det här är ju, det är som när jag var på midsommarfirande för några år sedan. Och sen så var vi liksom ett gäng som skulle vara i ett hus ute på landet tillsammans. Så alla hade med sig, du vet, så här, upplåsbara madrasser. Och det var ett stort rum där vi alla skulle sova typ. Och alla fick ha sin egna madrass. Jag hade ju inte preppat min madrass innan som alla andra hade gjort. Så när det är dags att gå och lägga sig kommer jag in snorfull. Och tror då att någon har bäddat åt mig.
Ja.
Fast det var ju inte bäddat åt mig. Jag bara, åh vad fint, någon har bäddat åt mig. Och så gick jag in och liksom somnade på en annan persons plats som inte blev jätteglad när han kom sen och skulle gå och lägga sig.
Han fick ligga på en platt madrass.
Ja, precis.
Nej, det är klart, det är inte så. Det blir man inte så populär kanske.
Nej, jag var inte jättepopulär, men däremot så har jag fått höra mycket om det efterhand.
Ja.
Men okej, så du var på den här vinylkryssningen. Du kom av den i oktober 2002. Hur såg livet ut innan det för dig? Innan du hamnade där?
Nej, det var ingen bra. Det kan jag ju säga. Det är nästan Jag tänker inte tillbaks på de där åren så himla mycket nu för tiden, för det var liksom ett annat liv. Men jag har inget svårt att hitta om jag liksom letar, det kan jag inte säga att jag har. Det var ju katastrof i mångt och mycket. Alltså utåt sett såg det väl jättebra ut, tyckte
jag. Ja, för du hade jobb.
Ja, herregud, jag hade jättebra jobb på radion och skitbra lyssnarsig. Allt sånt där var liksom, det yttre var perfekt. Och, ja, men jag bodde på Jungfrugatan på Östermalm och det är dåliga vägar där. Så jag hade fyrhjulsdriven Jeep och liksom allting var jättebra och liksom så. Men inuti var det ju inte bra. Det var... Jag valde bort ganska mycket umgänge så där. Satt ofta själv eller gick på någon sån här lokal långt ifrån femstjärnig sylta och liksom satt och tittade ner på de där som låg på golvet medan jag själv satte hörntänderna i bardisken för att kunna hålla mig kvar ungefär och tyckte att fan, de har ju alkoholproblem här nere på golvet. Det var ju lite åt det hållet liksom. Det var,
ser de som var värre liksom.
Det är ju otroligt egentligen hur folk fungerar som har såna här problem liksom. Mm. Men jag tänker liksom om en läkare går fram till någon annan och säger, du, jag ser att du har en väldigt stor tumör här, vill du ha hjälp att ta bort den? 10 av 10 säger ja tack och liksom skickar blommor till honom efteråt. Men den här alkoholisten, vem det är, säger så här, skitbra, men jag har ingen tumör, så gå vidare och leta hos någon annan. Det är ju liksom standard.
Ja, väldigt bra liknelse.
Och så funkade nog jag lite då också. Men jag mådde inte bra inuti. Jag var inte den jag ville vara. Liksom. Jag vaknade på morgnarna och hade en föreställning av vem jag egentligen är. Och det som tittar tillbaka ur den spegeln, det var ju ganska långt ifrån både utseendemässigt men framförallt liksom hur jag vad jag gjorde, hur jag behandlade andra människor. Och liksom, jag ville vara en schysst kille och jag ville väldigt mycket bra saker, men det blev ju bara katastrof runt omkring mig.
Mm.
Men jobbet rasslade jag iväg till. Liksom. Det var ju inga problem. Det lyckades jag lösa på något konstigt sätt i alla lägen.
Mm. Men var det att du drack varje dag? Liksom, eller?
Ja, det gjorde jag nog mer. I varje fall mot slutet så gjorde jag det.
Alternativt
gick med hunden 4 timmar sträck tills benen typ höll på att trilla av. Alternativt gjorde armhävningar tills axlarna låg i någon byrålåda någonstans. Eller liksom. Det var inte så mycket lagom i alla fall.
Mm. Mm. Var det folk alltså, runt omkring dig som märkte?
Ja.
Men du lyssnade inte på det förstås?
Inte då.
Nej.
Men om jag liksom går tillbaka och ser vad gjorde mig nykter så det är ju många bäckar små, det var inte en grej, men en stor grej som bidrog, det var att jag har haft förmånen att haft egentligen samma kompisar sen jag satt sandlådan, vid ett gäng som har växt upp
på. Mm-hmm.
12-15 killar som liksom har känt varandra eftersom vi är så gamla nu, så i många, många år liksom. Och det var ett par av dem som, de sa vad de tyckte liksom. Jag vet att jag blev inbjuden till en middag någon gång, jag trodde det skulle vara ett stort fylleslag och var helt nöjd, men det var en middag med 2 stycken som var företrädare för hela gänget som bara sa att du, det här funkar inte längre.
Men intervention liksom.
Det var exakt det var. Och jag tyckte att det var skitjobbigt.
För att du blev alltid snorfull? Och fucka ur typ,
alltså,
eller?
De har ju, jag har ju aldrig kanske sett det så, men de har ju lyft mig ur bilar och fått ut mig ur fängelser utomlands och liksom, det är ganska mycket logistik runt en sån här människa. Det här är ju en människa som tar upp jävligt mycket syre för alla andra och liksom ställer till det. Mm. Inte för att man kanske vill, men det blir så per automatik. Men det var inte därför de pratade med mig, för att de inte orkade släpa på mig eller något sånt där, utan de var ju genuint oroliga att jag skulle supa ihjäl, men det var ju egentligen det.
Mm. Och hur tog du det då?
Ja, men jag hörde ju intellektuellt vad de sa. Det är ju grejen när någon som man tycker väldigt mycket om säger en sån här sak, att det är ju lite känslomässigt svårt att liksom hålla det ifrån sig, så att någonstans gick du in under garden. Sen kan det ju ta sin tid för sånt där att mogna. Marinera sig så att säga. Men det är inte som att jag gick därifrån och glömde bort vad de egentligen hade sagt. Sen kunde jag tycka att fan, var det inte lite överdrivet, och så kunde jag gå på min stammispub och kolla ner på de där som låg och simma på golvet igen, så kändes det lite bättre. Men det är inte som att jag glömde bort det. Så att det var väl egentligen det som var en bidragande orsak, skulle jag säga. Dels att de, och sen så ville jag ju inte att mina föräldrar skulle liksom, min lillbrorsa, man vill ju sin familj väl också. Så utifrån det perspektivet, men det var väl det. Och så känslan av att vara en person som jag inte ville vara.
på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar, han väntar lite till och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinje.se.
Och hur långt innan var det här tills den här kryssningen sen där det blev nykter till slut?
Det där samtalet med dem, nu är det här länge sen så jag har lite svårt att kronologiskt.
Men när det liksom snackar i månader?
Vi kanske snackar om att den där interventionmiddagen, det kanske var, ja men säg att det var ett år innan då, något sånt där.
Och hur gammal var du då?
Ja, nu måste vi... Har du linjeräknare på den där? För nu börjar det bli rörigt.
Jag vet, jag går in i petitesser där. Gör det svårt med matte.
Nej, men alltså, det är bara räknat.
Visst var det 23 år sedan?
Det blir
22 menar jag.
22 år sedan. Jag är 56.
Ja, vad är 56?
46, det är 40. Fan, det här blir ju...
Jag måste faktiskt...
Nej, men vänta. Men det här borde ju kunna ge.
Jag kan inte matte. Alltså, matte var mitt sämsta ämne i skolan. Vad sa du? 56
ja,
minus...
Det här är bevis. Jag är 56.
34.
Ja, 34. 34. Ja.
Du är lika gammal som jag är nu då.
Du ser. Så ung var jag då, kan du förstå?
Okej, bra, då var det ute. Ja. Så 34 år var du.
Bra räknat, där ska jag komma ihåg. Jag var 34.
Ja.
34, det är ju ett tag sedan, det får man ju säga.
Det är jättelänge
sedan. Ja, det är länge sedan.
Det är väldigt länge sedan. Ja. Men alltså, okej. Okay. Så då blev du nykter. Nu bestämde du i alla fall, nu ska jag bli nykter. Hur var det då? Alltså där i början, kommer du ihåg det? Jag vet att det är svinlänge sedan. Men...
Jo, men det kommer jag ihåg. Det var, vet du, det var inte så jobbigt. För att jag hade bestämt liksom att nu jävla räcker det. Det här funkar inte längre. Liksom. Utan nu är det väg själv. Så att jag... Och jag vet att jag hade vid något tillfälle så hade jag varit på en sån här beroendemottagning eller någonting. Bara för att göra något test. Det var någon som hade, någon jag kände så här, som tyckte att du måste gå dit och kolla. Så jag gick dit någon gång och så det hade jag gjort också något år innan. Så där, och så man fick fylla i massa formulär och ja, jag fyllde i det där. Ska jag ju ärligt säga inte helt sanningsenligt. Utan jag dividerade med 4 många gånger när det gällde hur mycket jag drack och sådär. Och då kommer jag ihåg att hon sa till mig så att, för du vet om man ringar rött här på, om det var typ av 13 punkter eller någonting, om du ringar rött på 4 av de här, då behöver vi prata vidare, och du ringar rött på 13. Och då, det tog jag i person, tyckte, vad är det för jävla papper när jag skriver ihop här, liksom har ingen utbildning, så jag gick därifrån, jag gav ju fan i det där.
Men då, stoltheten tog stryk.
Ja, där tyckte jag att där får ju gå någon gräns. Liksom. Man kunde ju ha fått en prick som inte var röd i alla fall. Någon liten. Liksom. Nej då, allt skulle vara illrött.
Ja.
Så att jag gick därifrån. Men det var ju också en sån här grej som jag inte hade glömt. Så att jag hade ju telefonnummer dit. Så att jag ringde faktiskt dit då när jag hade klivit av den här båten och liksom... sa det att ni hade ju fel på pappret, men vi kan ju ses en gång till om jag ställer upp på det då,
jag
för att vara lite hygglig.
Du är så snäll.
Man vill ju bussa på sig. Liksom.
Ja, eller hur?
Men grejen var ju att jag hade ju varit på A-möten innan, något halvår innan eller något sånt där. Sen kom sommaren och förstörde det där, men då hade jag liksom ändå kommit in på något vis. Så att nu när jag hade bestämt mig, då gick jag tillbaks till den gruppen och ja, något mer ödmjukt sinnelag kan man väl säga att jag klev innanför dörren. Framförallt var jag nykter här. Innan hade jag gått oftast packad på möten. Liksom. Det var en annan grej att gå dit nykter. Det måste jag erkänna så här efterhand.
Jag kan tänka mig att det blir lite skillnad.
Ja, det var en viss annan känsla på vis.
Undrar vad det kan bero på. Ja.
Så att då gick jag där och började säga hej på folk. För det hade jag inte gjort tidigare heller. Mm. Liksom, man vill ju inte lära känna för många sådana där, då kan du ju...
Nej, man vill inte beblanda sig med dem som är sådär. Liksom.
Nej, då kan man ju få problem på sikt.
Exactly.
Men nu gjorde jag ju det. Så att då blev det faktiskt bättre. Så att men jag hade, för en lång historia kort, så mitt problem var egentligen helger. Fredag, lördag, det var de dagarna som sved. Därför att måndag, torsdag, inga problem. Jag jobbade. Och det har jag liksom alltid satsat på jobbet så, med radion. Och jag hade en stor rottweiler som behövde hyggligt med motion. Så att dagarna var fyllda.
Mm.
Men sen kom helgen och då var det lite tuffare. Så att då började jag springa som mitt ekorrhjul. Så att fredagkvällar kommer jag ihåg, då gick jag på möte. Sen lördagkvällar så var det något annat möte. Fanns ju, det vet jag inte om det finns, men det fanns ju Young People in AA.
Mm.
Jag trodde ju det var ett möte för finnar.
Det stod ett par uppe, och jag tänkte okej, okay, det här är något finskt möte, men jag får ta det liksom. Det kostar vad det kostar.
Det finns inget annat.
Nej, det finns inget annat, då får du en stor skägg i finsk grupp. Det är okej, okay, jag åker. Men då stod det för young people in AA, så det var ju en annan grej. Det var ju en positiv överraskning. Så att det...
Jag tycker det är så kul att du ändå vågade dit.
Du vet,
vad hade du tänkt att göra annars?
Nej, men det var, jag har också funderat på det. Vad fan skulle jag göra där liksom?
Ja, för jag antar att du inte kan.
Skulle jag gå in
finska?
Och sätta mig med ett gäng finnar som snackar finska? Skulle det hjälpa på det? Jag vet inte. Men det var, jag vet inte, men det var ju bra att jag tänkte så i alla fall. Då.
Ja, det var ju jättebra.
Ja, det var, för det var ju värsta glamourmötet. Det blev ju ett favomöte sen. Liksom. Det gick ju inte en lördag utan jag missade det där. Det var ju skitbra.
Så det var bra att du inte gick, eller att du bara gick utan att tänka efter.
Ibland är det ju bra att det blir fel.
Ibland är det bra. Ja, att det här är ju inte ett livslevande exempel
ja,
på det.
Nej, men det var jättebra.
Men levde du ensam eller? Du var ensam.
Då levde jag ensam.
Ja, för då kan du kännas ännu mer ensam på något sätt
också. Ja, men det blev ju det. Man sitter ensam. Jag och hunden stirrar på varandra. Liksom. Och normalt sett så hade vi ju skålat med, eller jag hade skålat med honom i alla fall. Men nu var det var inte aktuellt heller.
Nej, och det är kul för att det är många som skaffar hund när de blir nyktra också.
Ja, det hade jag lyckats med innan.
Det hade du.
det var
inte
liksom
så mycket
klart.
Ändå. Ja.
Nej, det var... Man är väl aldrig så ensam som då, tror jag.
I början.
Helt liksom typ nyfödd, eller hur jag ska uttrycka det. Och så... Kan man inte dämpa det på något sätt? Och så är man själv. Mm. Det är tufft.
Jag kommer också ihåg att jag hade ingen hund. Jag har fortfarande inte. Men jag gick också ut och gick jättemycket promenader. Så här, sent på natten när jag inte kunde sova. Bara gick. Liksom.
Nej, det kommer jag. Det var tufft. Fast det var ändå skönt, kände jag. Det gick ganska snabbt att jag kände... Liksom, för jag har alltid på idrotta mycket. Och, så här, liksom, och det kände jag så fort jag började må lite bättre. Att nu kan man ta tag i det igen. Liksom. Mm. Så att det var ändå... Jag kände ganska snabbt att det fanns positiva effekter med att vara nykter. Liksom.
Tur det är det man gör om man bara ger en chans. Ja. Så brukar de komma faktiskt ganska fort. Lite pö om pö i alla fall. Mm. Men du träffar alltså din fru i nykterheten.
Yes.
Hur går det till, höll jag på att säga?
Ja, jag vet inte, jag bara lyckas en gång.
Ja, men jag menar många, det är också en sån här grej som dyker upp i nykterheten. Där man ska liksom träffa någon... Nykter.
Nej, men i vårt... Ja, så jag kan ju bara berätta hur vi träffades för att jag... Och det är också sån här grej som händer i nykterheten. Lite bakgrund. Jag var på en bokrelease via radion och träffade en tjej där som var jättekul att sitta och snacka med. Och hon sa till mig efter ett tag, så här, vet du vad, du borde gå på yoga. Hade det där varit Magnus före 2002 så hade jag sagt, ja eller hur, eller varför inte åka till månen? Liksom. Det är klart jag inte ska gå på någon jävla yoga. Men jag tänkte, jag borde gå på yoga. Så jag bara, det ska jag göra. Ja, det gör man hemma hos en gammal peruan i Bromma. Jaha, är det det man gör? Ja, det är det. Så att jag anmäler det. Ja, vad bra. Tänkte, det där skiter man i liksom. Så vi bytte något telefonnummer och sen lallade jag vidare. Sen ringde hon mig och sa, nu har jag fixat in dig i måndagsgruppen. Det är skitsvårt, men du kan gå dit på måndag 7:30. Och då tänkte jag, men då måste jag göra det. För annars blir det ju tokigt. Du vet, man får dåligt samvete. Så jag åker ut till den här peruanen i Bromma, Carlos Zetan. Det visade sig sen att han var rätt känd. Han hade haft massa, du vet, så här skådisar och mediafolk i 40 års tid i yoga hemma i sitt vardagsrum. Det visste ju inte jag. Så jag hamnade bara hemma i ett vardagsrum hos en galen peruan en måndag kväll och liksom slet livet ur mig. Jag kunde inte ens åka bil därifrån för jag fick kramp i benen och sådär. Men via den yogan, för att han och jag, vi klickade på något vis. Han sa till mig att jag var perfekt oduglig och redan det kände jag, men det här är bra. Vi har något, du och jag.
Du hade hamnat rätt.
Ja, så att jag började gå hos honom och då blev jag uppflyttad efter några år. Han hade 4 timmars grupper.
4 timmar?
Ja, så att när han tyckte att jag var tillräckligt bra och jag kunde sitta där i spagat och allting, då blev jag uppflyttad i hans 4 timmars grupp. Och där sprang jag på Lisa.
Och alltså, då sitter man i 4 timmar och yogar?
Ja.
I sträck?
Ja, i sträck.
Vad är det för typ av yoga?
Ja, det var hans typ av yoga.
Alltså är det liksom, men det är dynamiskt. Man det är inte så här yin-yoga.
Ja,
man
det kunde ju också vara att man tränade andning i 3 timmar i sträck någon gång sådär. Men normalt så var det ju fysisk aktivitet i 4 timmar, så det var rätt tufft. Men då träffade jag min fru Lisa. Vi var liksom i 4-timmarsgruppen.
Och hon drack och så, eller?
Nej, egentligen inte.
Vad skönt.
Men hon kan ju ta ett glas vin ibland och sådär, men hon gillar det inte.
Nej.
Det hade inte gjort mig något å andra sidan. Liksom. Jag störs inte av att andra dricker. Många tror det att de, ja, men du dricker inte, så ska vi typ ändra allt för dig. Och det är det Exakt. Som stör mig. Jag vill ha, om du är van och klarar dig naken och hänga en krona, gör det. Det skiter väl jag i liksom, men ändra inte på något där, utan jag är här, jag sköter mitt.
Mm. Mm.
Men där träffades vi nyktra och yogade ihop helt enkelt.
Och sen blev ni kära.
Ja, vi höll på att bråka länge.
Var det så?
Ja, det var det. Det var jävligt svårt att få till. Det var så här dålig timing hela tiden.
Aha.
Och sen en gång sa hon till, nej men nu måste vi sluta hänga. Ja, då skiter vi det här då. Och sen så ringde hon efter en månad, så vet du vad, vi måste hänga. Ja, det måste vi göra. Så
hängde med.
Så då åkte jag dit och vi snackade lite. Och sen, ja, då flyttade vi ihop samma dag. Så att, bara för...
Då gick det fort sen. Bara, ja, det gick fort. Nu gör vi bara det här.
Nu gör vi det här.
Ja, innan vi ångrar oss.
Ja, typ. Nej, hon är bäst, men vi har ja, två döttrar och en hund och ett par utlandsflyttare och grejer efter det här. Det här blir bra, kan jag säga.
Ja, wow. Ja, vad fint.
Ja, det är fint.
Och då någon gång under nykterheten så har du också varit med och startat företag och sånt också.
Ja. Ja. Också en sån här sjuk grej som bara händer när man håller på med sånt här.
Ja, men det är också så typiskt addicts att så här, jag slutar dricka, nu ska jag starta ett projekt.
Ja.
Som blir jävligt framgångsrikt också, så ofta ska tilläggas. Du är ju inte ensam om att göra sånt här liksom.
Nej, för att säga
att du inte är unik, men...
Jag gick ju på möten mycket i början. Du vet, man lär känna lite folk och sådär. Och så, just i det här fallet så var jag och en kille som heter Fredrik. Vi började hänga lite på de där lördagsmötena på YPA där. Och sen spelade vi lite badminton och lite sådär. Och sen startade han och en annan kompis till honom som jag också hade lärt känna lite grann, Martin. De påbörjade ett företag, för de ville liksom förändra hur man ser på det här i arbetslivet. De hade ju erfarenheter av att egentligen bete sig hur som helst på sina arbetsplatser utan att det blev hanterat.
Mm. Alltså och typ samtidigt, att de var där fulla liksom.
Ja, eller fulla eller påtända, men det är ju inte alltid jättebra för ett företag när någon som inte är i toppform sitter där och jobbar. Det kan ju bli rätt fel till exempel. Men ta att någon sitter och flyttar någons pensionspengar packad, då kan det bli rätt fel. Och då kan det bli rätt jobbigt att bli pensionär för den årskullen, om man säger så. Bara för att ge ett exempel.
Jättehållbart.
Nej, det blir ju inte bra. Så att de kände ju att det ville de jobba med. Och Fredrik ville att jag skulle vara med. Jag hakar på det. Så vi startade 2005 från ingenting. Och så började vi med att ringa och tala om för företag att de behövde något som de inte visste att de behövde.
Och det nappar de på?
Nej, det kan jag inte säga att de gjorde. Det var ett helvete, om jag ska vara helt
var
ärlig.
Var det så?
Ja. Det är ingen som behöver något som inte behövs.
Nej, för det var liksom, det är just, det här är ett tjänsteföretag som är specialiserat på alkohol.
Alkohol, droger, läkemedel, spel. Och framförallt då att man ska ta tag i det i tid, jobba proaktivt.
På arbetsplatsen liksom.
På arbetsplatsen, därför att hur det nu än är så, familj och sånt där har ju ganska lite och säga till om när det gäller människor med, alltså, sluta drick någon man känner sig, ja, i mitt fall funkade det ju till slut, men det är nog ganska många som känner igen sig att deras nära och kära har bett dem att ändra beteenden många gånger utan att de faktiskt gör det, för de vet ju att de finns kvar där i alla fall.
Just det. Men
om någon chef säger så här, vet du vad, du är ju underbar på alla sätt och vis, men fortsätter det här, då kan du inte jobba här. Då, om man nu vill ha det jobbet, vilket man oftast vill, då blir man ju ibland nästan tvingad att lyssna. Och då kan det ju faktiskt vara så att en polett trillar ner när man har blivit tvingad till att man känner att du, det här var ju inte så dumt. Och helt plötsligt så har man ju förändrat en persons situation radikalt. Och det var ju det vi liksom startade upp med. Och också ur andra aspekten att om de inte gör det, om de duckar för det här på arbetsplatser, så ja, det är ju inte som att man stämplar in och inte har de här problemen. Och stämplar man in och har de här problemen, då kommer det att påverka arbetsplatsen. Sen om det syns eller inte, men det gör det ju. Både vad det gäller kriminalitet och olyckor och liksom dålig produktion och you name it.
Mm.
Det kostar en massa pengar, det är inte bara elände liksom själsligt sådär. Så att det är en win-win att jobba med det.
Mm.
Så att vi tog fram en modell för det. Hur kan man jobba med det här på ett vettigt sätt så att man kan ta tag i det tidigt och faktiskt få in människor som behöver det i behandling så de slipper supa ihjäl sig och knarka ihjäl sig.
Hur gör man det då?
Ja, det är, jag tänkte säga, jag har telefonnumret här, det är bara att ringa. Nej, men det är, ibland är det ju faktiskt så att man behöver, det är ju sällan liksom folk kommer visslandes till dagens första behandlingstillfälle liksom, men de behöver inte vissla, de behöver bara komma. Ett par veckor senare så kanske det känns lite bättre. Kanske någon där hemma till och med tycker att det är lite roligare att ha en pappa som är pappa igen och sådär. Och då brukar poletten trilla ner. Men det är ju fortfarande än idag, 2024, så är det ett ganska flatt hanterande av det där normalt sett, tycker jag. Men det är inspirerande. Jag jobbar ju lite grann med det fortfarande. Det är väldigt kul att liksom hjälpa företag att hitta ett sätt att komma vidare och våga hantera det där i tid.
Ja, för många chefer, som jag förstår det, de har ganska lite kunskap om just alltså beroendeproblem och hur man ska hantera det på ett bra. För att det är lätt med medberoende och sånt jobbar ni väl också mycket med, som jag förstår det.
Mm. Det är det de blir oftast, och de är ju livrädda. Alltså chefer överlag är ju vanliga vettiga människor, men det är fortfarande det är mycket stigma runt det här och vad man kan, alltså. Jag brukar säga att chefer ibland är så utbildning liksom att okej, nu får ni välja en diagnos, vi börjar med det. Nu får ni välja på alkoholist eller depression. Och då har man ju 20 pers framför sig som just lider av en depression liksom. Och då är det ändå inte kul att ha en depression. Eller utbrändhet, det funkar också, för det är ändå okej nu för tiden att, ja, men då har man ju ändå visat att man kan kavla upp ärmarna och jobba lite grann. Men det är ju sällan en beroende diagnos man väljer som diagnos, därför att man själv vill ju inte ha det. Man vill ju inte lägga det på någon annan heller. Plus att de är ju oroliga för att det inte stämmer. Tänk om jag går fram till Sara här nu, ung tjej, 34, ser jättebra ut, och så säger jag, hörru, du verkar ju gravt alkoholiserad. Och sen efter 2 sekunder inser att helvete, hon säger att hon inte är det. Hur tar vi det här vidare då? Kan jag bjuda på lunch kanske, eller ska vi bara glömma det här? Eller? De är rädda för att ha fel. Livrädda för att ha fel. Och hur ska det skada relationen och sådär? I vår modell, hur vi jobbar, då behöver de inte gå in och vara läkare eller något sånt där. Det är inte deras jobb att kunna det liksom. Då går man till läkaren, det är de som kan det där. Och det är inte de heller, utan det är en psykiatriker med beroende kompetens som kan det.
Så då menar du liksom att det är vanligare typ att chefer säger du verkar lite deppig eller utbränd eller
ja,
typ så?
Ja,
om
chefer får välja, då skickar de heller till någon form av generalist, någon företagshälsovård, och så kan man skylla det ifrån, då får de kolla.
Men den
killen eller tjejen som de skickar dit kommer ju inte sitta där och säga att ja, hör du, dels dricker jag för mycket och sen jag har ju börjat knarka på rätt hårt också, så att, har ni något piller för det vore ju bra liksom. Utan de kommer ju säga...
Sitter på jobbet faktiskt och gör det.
Ja, nej, men de kommer ju sitta där framför den där läkaren med rådjursögon och berätta om hur stressigt det är och hur tufft det är. Och dessutom ska man hinna med föräldramöten och allt möjligt. Så att någon gång kanske jag druckit för mycket, men det är ju stressen som är grundproblemet. Det och ont i ryggen. Och sen så börjar ju en annan resa. Det är bättre om de här cheferna lär sig att egentligen kan säga så här, vet du vad, det här har jag sett och det funkar inte på jobbet. Vad det beror på, det vet inte jag, men jag är orolig för dig och jag har ju en utredningsskyldighet. Alltså vi jobbar ju så på det här företaget, så att det här är ju strukturen vi följer. Så jag behöver ju kolla om, vi behöver tillsammans ta reda på om vi kan hjälpa dig med någonting. För att det här är ett ej fungerande skede som det är inne just nu. Du kommer för sent, du är borta, du uppenbarligen mår inte bra för du har brusat upp mot den där kollegan och sådär. Vad då tror du att jag har ingen aning om vad du eller inte? Jag lägger ingen värdering i det. Men jag måste hantera det. Annars är det jag som sitter i samtal med min chef imorgon. Så att det här samtalet borde jag redan ha haft med dig. Kom igen nu, nu sticker vi och kollar här. Så bör man hantera det. För så fort man liksom kräver av chefer att de ska bli någon form av läkare och ställa diagnoser, då det är inte en framkomlig väg, kan jag säga.
Nej.
Det funkar inte.
Men det får mig att tänka ändå på liksom att det här måste ju ändå grunda sig i att det är så stigmatiserat överlag, alkoholproblem. Ja. Annars skulle du inte, för det märker man ju inte bara då på arbetsplatser kan jag tänka mig, utan runt om i samhället överlag, att så här, prata om någon med ens alkoholproblem blir väldigt känsligt ju, i många fall.
Ja, det är det väl. Ja. Det är ju få som vill sticka det i halsen på någon annan. Liksom. Ja. Är du inte lite halvalkad? Nej, jag har varit ute och sprungit minsann. Men det kan man ju inte säga.
Nej, och då blir man ju verkligen, även om man är halvalkad då själv, då blir man bara, nej, inte jag liksom.
Men jämför med
om man inte är där att man är redo liksom.
Säg att du har någon kollega som har ryggskott liksom. Du är chef över någon. Du kommer inte vänta i 5 år med att fråga ont i ryggen. Men om du har någon som du tror har alkoholproblem, då kan det gå längre än 5 år innan du ens vågar antyda att det skulle vara ett problem. Och tar någon som har drogproblematik och jobbar på fel ställe och du inte frågar på 5 år, då kan du i stort sett ha raserat företaget innan du ger in i det där. Liksom. Så att det där behöver man ju fundera på.
Men tror du inte också att mycket av skammen kan handla om att man kanske, om man som medarbetare då är rädd för att förlora sitt jobb om man går till chefen och säger jag är alkis? Och jag dricker på jobbet liksom. Alltså...
Jo, det tror jag säkert finns en stark rädsla för det. Jag vet ju inte var de jobbar heller, så att det beror på. Det kan ju vara så att man jobbar på ett företag där det är så. Det finns ju olika varianter av det också. Men det finns ju väldigt många Jag menar, du och jag har ju suttit och pratat om att gå på möten och sånt där till exempel. Det finns ju massor som inte är arbetsrelaterat men som man kan få hjälp med. Jag tror ju överlag så där att beroendeproblematik är ju på sikt sånt som gör människor väldigt ensamma. Så om man lyssnar på det här idag och känner sig att usch, det där lät ju ingen bra, det där lät ju som jag lite grann så där, då kan det ju vara bra att veta att så har det ju känts för dig och mig också. Det är ju grejen är att när man väl tar det där steget och kastas ut för stupet och vågar testa hur det är att faktiskt erkänna det och söka lite hjälp även om man gör det privat. Man kanske går på möten eller man gör något sånt där, så då med lite tur så får man ju ganska snabbt en sån här känsla som säger snarare så här, vad fan gjorde jag inte det här tidigare för? Varför har jag gått och väntat på det här?
Mm. Det är
och där finns
så.
Det ju, alltså, då är man ju inte ensam längre.
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Oj, nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisen ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men hur märker man så här, både som kollega då säger vi och som chef, alltså de här finns det några tidiga tecken som man kan se?
Tidiga signaler, det tror jag blir svårt därför att, ja det vet ju du, vi är ju rätt bra på att dölja egentliga grundproblematiken, eller hur?
Absolut.
Då snackar jag inte bara smink eller att man förställer rösten i telefon, utan liksom vi är bra på att få trollet att inte synas. Det är liksom, vi är bra på att manipulera omgivningen.
Mm.
Så just tidiga signaler, det tror jag är tufft. Utan när det börjar synas sådär, då är det ju inte så himla tidigt längre. Då börjar det bli sprickor i fasaden.
Vad är det som brukar synas då?
Ja, alltså, är man i närheten av människor som man känner bra, då är det ju ofta att det är förändrat beteende. Liksom. Det är ju förändringar generellt skulle jag säga. I humör, eller hur man beter sig, eller vad man gör, eller hur man presterar. Eller liksom. Det är sällan en, och framförallt att det är svajigt också. Det är inte en jämn, fin nivå. Liksom, utan du kanske är... Du gör årets radioshow nu i eftermiddag, men det betyder inte att nästa vecka blir bra, för att då är du inte i bra form liksom, och då blir det jävligt mediokert så att det går så här. Liksom. Så att, men jag brukar rekommendera känslan. Jag ställer frågan till folk. Liksom, så här, okay, men en rak fråga. Du säger att det är problem med den här personen. Ja, men, och du har rabblat upp där. Vet du vad? Det här kan vara allt ifrån skoskav, migrän till en djup depression till ett gravt alkoholberoende. Nu är inte jag doktor, men någonstans där ligger vi. Vad tror du? Tror du att det handlar om skoskav? Eller vad tror du? Vad är din känsla? Och då blir det tyst ett tag och sen säger du alltid någon, ja det är klart, nu ringde jag till dig så att jag, det fanns ju en anledning till att jag gjorde det. Jag tror ju kanske att det har med det här att göra. Ja, men då tror jag kanske att du är rätt ute, för jag har inte aldrig varit med om att det är fel.
Mm.
Folk vet så himla mycket mer, men det är just det att man är så jäkla rädd för att kliva i, trampa fel liksom.
Ja,
tänk om man anklagar någon för att ha en släng av sleven, det vore ju fruktansvärt.
Ja.
Nej, men det är ju verkligen.
Ja, men verkligen. Det är, alltså...
och det är de termerna man använder. För man anklagar någon för att ha alkoholproblem. Till exempel. Det går ju fan inte att anklaga någon för ryggskott.
Mm.
Det är ju inte en anklagelse. Men det är det man gör. Liksom. Och det är ju mer, ja, det är väl hur det känns och hur vi ser på såna här problem.
Mm.
Skulle det vara mindre stigmatiserat, då tror jag att fler skulle våga erkänna för sig själv att de kanske hade lite problem.
Mm. Det tror jag också.
Jag hade faktiskt jag höll en utbildning igår för en bank. En stor bank och så brukar jag lämna ut mitt mobilnummer ibland så där jag märker om det finns lite frågor. Så här, men det är okej, slå mig en signal. Inte på nätterna tack, men så här, ja. Då ringer en kille och så snackar han i 2 minuter och så säger han bara så här, du, jag ringer för min egen del. Jag förstod här på de här 2,5 timmarna att fan, det är jag som har problem.
Nej.
Så att hur gör jag nu? Och då kände jag efteråt så här att då har man ju nått fram någonstans. Då har det ju verkligen... Då har det jag ville ha sagt verkligen landat.
Verkligen.
Så det var ju lite häftigt.
Vad säger du till honom
nej,
då?
Nej, men det var ju inga problem. Det var ju en kund till oss. Så att de har ju avtal och allting. Så jag bara gav han ett nummer och sa, ring där, hälsa från mig så är du klar. Du får all hjälp du behöver. Jag har fått ett sms efteråt med tummen upp. Jag är igång, stod det. Så att det...
Vad fint.
Ja, det är lite
jättefint.
Häftigt. Ja, det är otroligt.
För det är det som blir problemet, att när det är stigmatiserat så vågar man inte erkänna det för sig själv. Nej. Men om man liksom... struntar i skammen eller vad man ska säga och faktiskt vågar ta emot hjälpen, det är ju då det är då det blir bra.
Ja, ja, liksom. Ja, visst är det så.
Ja. Och äga sin skit liksom.
Ja, det bör man göra. Sen är det klart att första året så är den där skiten rätt nära.
Jo.
Så här 22 år senare så är det rätt långt bort. Då är det väldigt mycket enklare. Men jag har ju aldrig dolt att jag har haft de här problemen till exempel. Men jag har aldrig liksom så här i efterhand egentligen skämts för det. Det kan jag inte säga. Som man bäddar ligger man kanske. Men samtidigt så... Det blev vad det blev. Det finns ju en genetisk predisposition att få sånt där. Det är liksom, har man en... Alla, vad ska man säga, det är lite som en allergi liksom. Alla har ju olika genetiska förutsättningar. Och har man väl blivit allergisk så har man. Då får man ju hantera det därifrån. Men det kan man ju inte... Det är ingen ro att skämmas över det. Däremot behöver man ju ta ansvar för. Helt ärligt så jag går inte och tänker på det särskilt ofta. Det kan jag inte säga. Eller egentligen aldrig. Jag tog min medicin, det blev bra. Jag har liksom ingen... Livet funkar.
Men ändå då när man jobbar med chefer och arbetsplatser på det här sättet, vad är det... För jag tänker om man själv är på en arbetsplats där man märker av den här problematiken, alltså vad kan man göra själv som en medarbetare liksom?
Ja, det beror ju på hur elak man vill vara. Men jag har ju sett så himla många fall där man liksom... Man pratar med den här personen som kollega och så blir man upplurad på läktaren eller man får någon slags... Den här personen trycker in navelsträngen i en och sen är det ju snarare att man är tvärtom. Man börjar hjälpa den här personen och dölja det på jobbet. Liksom. Man blir medberoende. Ja, man blir medberoende. Exakt så. Liksom. Och det gäller inte bara kollegor utan det gäller även chefer. Liksom. Jag har varit med om ytterlighetsgrejer kan jag säga. Jag har sett saker som inte borde fått ha hänt. Så jag...
Som vadå?
Jag vet en kvinna som jobbade på ett av våra större statliga företag som... Hon satt på jobbet dagtid med spritflaskor inne på toaletterna och drack sig igenom dagen. Utan att någon gjorde något. Liksom, städare hittade henne och hällde ut henne därifrån och sådär. Liksom, och det var... Ingen gjorde någonting. Kollegorna till och med hjälpte henne ibland liksom och tog hem henne. Men ingen, de tog inte tag i det. Liksom. Chefen, ja men du vet, när hon jobbar hon skitbra. Men när är det då? En dag i månaden på sin höjd. Jag har varit med om folk som har dolt att en kollega kör bil packad till jobbet. Och så har jag ställt frågan, okej, okay, om han nu kör in i en dagisgrupp i morgonbitten när han är på väg till jobbet. Är du nöjd med att du har dolt det? Och då blir du helt tyst. Så jag har ju sett människor hamna i nästan gisslansituationer som är...
Så man ska skita i det här att man kanske har fel, utan man, förmodligen har man inte det. Liksom.
Man har ju inte fel.
Nej.
Och vad är det värsta? Ja, då får man väl be om ursäkt.
Ja.
Men alltså grejen är att det är ju inte första gången någon blir lite för berusad på två glas rosévin som någon kommer att säga något i alla fall.
Nej, men exakt.
Det är ju liksom åttonde gången som det är katastrof som man eventuellt i närheten av sig. Men ett tips skulle kunna vara att tala om hur det känns. En fungerande metod är att någon har spelat in vederbörande. Det är så bra med mobiler. Bara gjort en video. Det behöver inte vara någon actionfilm. Det kan ju vara att någon ligger där med neddragna byxor och sover i fosterställning i en minut. Medan någon står bredvid och gråter. Får man en sån film i knät dagen efter den kvällen, då blir man förändringsbenägen.
Av chefen dessutom.
Ja, då hade det varit fantastiskt. Men om det är av en närstående eller någonting. Ja. Då kan man ju säga så här, vet du vad, du är vuxen. Du väljer hur mycket du vill dricka. Men vi flyttar nu ut härifrån ett tag just nu. Och så kan väl du höra av dig sen när du har fattat ett moget beslut över hur du vill ha det. Men det här är från igår kväll i alla fall. Och så ska vi inte ha det ikväll. Så att, hör av det.
Man får liksom personen att förstå hur den, det påverkar
den
andra.
Den svider
också
förmodligen lite mer än om man står där och ser grin ut och säger sluta drick. Den funkar sämre.
Så det funkar både i det privata och på arbetsplatsen?
Tror det. Det skulle vara något... Jag tycker i varje fall så här, bestäm för dig vad som är okej för dig. Och så... Ingen ska gå över den regeln liksom.
För att jag har nämligen fått den frågan ibland att så här, man känner någon med alkoholproblem. Och så är det så här... Ska man göra en intervention, ska man inte göra det? Finns något rätt eller fel där liksom?
Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att man ska tänka mindre på personen och mer på sig själv. Vad är okej för dig? Liksom, vad står du ut med? Tycker du att det är kul att den här personen kommer? Du vet redan nu att det här blir en kväll som blir för jävlig. Är det okej för dig ikväll igen eller inte? För om det inte är okej, ja men säg det då. Vet du vad? Jag träffar jättegärna dig, men då får du fan vara nykter. Vi kan träffas, vi kan gå... På en lång promenad eller något sånt där. Men när du ringer mig nu, med kort varsel och säger att du vill träffa mig ikväll och vi ska ses ute, då vet jag att det gör du bara för att du ska ha en ursäkt för att få hälla i det fem öl jävligt fort, och sen kommer inte vi att prata med dig den kvällen i alla fall. Den skiten ställer inte upp på längre. Eller av ren oro säger jag bara att, vet du vad, vi har känt varandra jättelänge. Du dricker alldeles för mycket. Jag tycker det. Du dricker alldeles för mycket för mig i alla fall. Och jag mår inte bra av att vara i ditt sällskap. Och jag ber om ursäkt, men jag tänker inte vara det längre. Sorry, men det funkar inte för mig. Du får ändra på ditt beteende om vi ska ses.
Och det där är bra alltså.
Ja, men det är ju det som behövs.
Ja.
Och man får också vara beredd på att man blir av med personen.
Ja.
Men det betyder ju inte att personen kanske inte kommer tillbaka 3 år senare och säger, vet du vad, tog lite tid men du hade rätt. Nu har jag också fattat det. Eller så kommer de aldrig tillbaka. Men man måste ju ändå ha sina...
Och då måste man bara acceptera det.
Ja, det måste man kunna acceptera. Och krasst ser det ju så att man kan inte rädda allt och alla. Men man måste ju stå upp för sig själv lite, tänker jag också. Och hur man själv mår i det här. Ofta är ju en sån här person, nu snackar vi om gremlin här, det är inte så jag menar, men herregud, det är jag.
jag med.
Ja, men ofta är det liksom, allt gegget runt omkring den här personen, liksom, att alla ska vara på olika sätt och försöka liksom, det är ju personen som är problemet, inte alla runt omkring. Låt det vara så då, då är det en person med problem. Det är bättre att hantera än 20 personer runt omkring, så att de här 20 runt omkring, de behöver liksom ta ansvar för sig själva, kan jag tänka.
Varför känner jag att det här känns som ett stort problem i Sverige just? Att det känns som en så svensk grej att man ska inte lägga sig i och man ska liksom inte göra någon vara besvärlig och säga till vad någon annan ska göra. Alltså, för jag tänker så här, är de här nu kanske, alltså jag vet inte om du kan svara på den här frågan, men jag tänker bara högt att så här, jag undrar om det här är ett lika stort problem i andra länder. Att man inte liksom, att man blir så här medberoende.
Ja, själva alkohol eller drogproblemet är lika stort, men hanteringen av det, eller hur liksom... man ser på det, så är det, jag vet inte, men vi är ju överlag lagom liksom. Det är ju mellanmjölk.
Ja, för det går ju verkligen så mycket emot, tänker jag liksom,
det är
så här.
Ja, det är ju konflikt är jobbigt också. Det är ju jättejobbigt.
Exakt.
Och när det bästa är om alla är lyckliga och glada och tar hand om varandra, eller hur?
Ja. Ja, men jag menar, för jag vet arbetsplatser där man bara har förflyttat folk till andra positioner för att liksom...
Utan att nämna företag, så det vet jag också. Jag vet, det fanns ett möbellager liksom. Där satte man de som var...
De alkade, satte man i ett hörn.
Alltså, där var det ju... Det var ju helt sjukt,
förlåt att jag skrattar, men
ja, nej, men det är ju schysst att få lön för det, tänker jag. Och ligga i en soffa och snarka liksom, det är ju bra. Tur att det fanns soffor på det där möbellagret.
Och om vi inte hade haft den som vi har i Sverige med lagen om att inte kunna sparka folk hur som helst, då kanske folk bara hade blivit sparkade istället.
Ja, det tror jag.
Men nu måste de ha kvar dem för att de...
Ja, det måste ha kvar dem, men man behöver ju... Det är ju en sjukdom vi snackar om.
Mm.
Och då har man ju ett rehabiliteringsansvar och sådär. Så att det är ju en... Ja, det finns ju ett starkt lagmässigt skydd. Sen råkar det ju vara så att det är fortfarande en win-win, därför att om du har en sån här person som arbetar hos dig som du inte gör någonting åt, det är ju inte en fantastisk arbetare, om man säger så. De levererar ju inte på topp oftast. Och de kostar en massa pengar i alla fall. Så att oftast är det väldigt mycket billigare att faktiskt hjälpa dem. Alltså att även om det kostar pengar, men om du utreder dem och behandlar dem, så det är en vinstsituation. Du tjänar pengar på det.
Mm.
Så att det brukar ju vara bättre. Men vi är ju lagom i Sverige, är vi inte det? Det är ju liksom...
Jo.
Man vill ju inte...
Man vill inte trampa folk på tårna.
Och... Det är skönt med Nobel, man skiter i sånt där. Nej, men man behöver inte vara älskad av alla. Liksom.
Ja, vad är det de säger? Vi är 70, är vi som gladast i det här landet?
Ja, men det kan jag tänka mig. För då har man liksom gått förbi det. Man känner, ja, tycker du så, gör du då. Det skiter väl jag i.
Det låter så skönt.
Ja, det är testa.
Jag kanske ska bara så här, fake it till you make it, tänker liksom, hela den grejen också.
Nej, men jag håller med dig. Det är överlag som man är ganska flat så där, liksom, och oftast så är det ju en sån här människa ställer ju till problem, och hade det varit någon annan typ av problem som någon ställer till, men då man ger ju fingret i trafiken när någon kör fel, och man tutar ju liksom, och man skriker på någon som inte plockar upp hundbajs liksom. Det finns ju i varje fall, ja, men i det här då blir det, jag vet inte varför, jag förstår faktiskt inte varför. Och jag tycker en universal regel är ju ändå så här, att när gör man förändringar i sitt liv? När man måste ofta, eller hur?
Mm.
man kan gå ganska länge med en sten i skon innan man orkar stanna, för det är jobbigt att knyta skiten.
Det är jobbigt att behöva stanna.
Ja, det är jobbigt att behöva. Men om man stoppar i två stenar till, då går det inte längre. Då måste jag göra något. Ja, ge konsekvenser till. Om jag inte gillar att du dricker, ja, men då säger jag det och tydligt och vill inte hänga med det. Så säger någon annan det. Så säger en tredje det. Samtidigt som det blir ett annat problem och sådär. Till slut blir det jobbigt att vara Sara. Och då måste Sara förändra sig. Kanske till det bättre, vad vet jag. Men innan man måste, då gör man sällan den där förändringen man behöver.
Mm.
Ja, det är klart att jag ska sluta röka. Men nu såg läkaren ett litet mörkt moln på ena lunga. Men nu vart jag helt plötsligt lite sugen på att kolla vad den där kursen är när man slutar röka. Liksom. Mm. Vi är ju lite såna. Men jag tycker överlag så att sätt gränser för vad du själv tycker är okej och inte, och se till att hålla dem. Om alla gjorde det så skulle det hjälpa väldigt mycket, det tror jag.
Mm. Och det är ju också så att vi är ju majoriteten av tiden på våra jobb.
Ja.
Och då är det ju så viktigt att man vågar säga till, alltså så här, för att det kanske är där.
Ja, jag tycker inte man ska inte vara så rädd för att säga vad man faktiskt ser. Alltså man kan vara jävligt empatisk. Man kan säga så, vet du vad, jag borde ha sagt det till dig för ett halvår sedan. Jag skäms för att du inte gjort det. Jag är fan orolig för det. Jag ser ju hur du mår.
Mm.
Jag ser ju att det inte funkar. Du får säga vad du vill. Jag känner dig för bra. Jag vet, det här är inget bra.
Det är sånt här ni lär företagare.
Ja, exakt så.
Men är det att man lär sig hur man ska prata med de här personerna?
Ja och att en struktur, vad man ska förmedla det samtidigt. Det finns ju något man ska göra. Man ska ju berätta att på grund av så kommer vi nu att. Jag vill inte jag heller, men det kommer vi göra i alla fall. Därför att så här ser det ut. Det här är svensk arbetsmiljölagstiftning och det här är vårt företagspolicy och handlingsplan. Det är så här vi jobbar. Det gäller för dig, det gäller för mig, det gäller för andra. Och det är så här vi funkar. Men med det sagt så är jag orolig för det, så att jag välkomnar att vi ska göra det här, för att jag borde ha snackat med dig tidigare. Det ligger på mig, men nu bättre sent än aldrig. Nu kör vi. Jag vill inte jag heller som sagt, men nu är det här vi ska göra, pang.
Mm. Och vad händer om personen inte vill då?
Då blir det ju rent juridiskt, nu är vi inne på juridik.
Ah, okay, det är
men,
så.
Men alltså då är det är ju arbetsvägran.
Ah, okej, okay, det blir så.
Och det är
så.
Inte bra att arbetsvägra, det kan ju bli tokigt liksom.
Och hur gör man om personen är så här, ja du har rätt. Vad händer sen med den här?
Ja, då blir det bara bra, för då fortsätter vi att göra den här medicinska utredningen som jag ändå redan hade beställt. Så det är perfekt, men det är bra. Och sen, det, vet du, det händer ibland att jag pratar med liksom, nu är det inte jag som sitter på chefstödet längre, men liksom att de som gör det hos oss, de pratar med en chef som är orolig av bara den. Tänk om det blir så här, ja tänk om, men nu ska vi träna på det också. De kan få köra rollspel om de vill. Och sen när de väl sitter där och ska prata, så säger, innan de ens hinner säga hej, så säger den här personen, ja jag vet redan vad du ska prata om, det är mitt drickande va, eller hur, ja jag har väntat på det här samtalet i 20 år. Bara så här. Det är nästan så chefen säger, vad fan säger du, gå ut, jag måste göra om, det här var inte enligt manus. Det är så här, nej men det blir helt fel liksom.
Man måste veta exakt.
Det är helt sjukt, jag har en kompis,
ja.
Skitduktig han på det han gör, liksom. Duktig marknadskille. Han jobbar på ett stort svenskt företag. Man kan inte säga företagsnamn, det blir jättetokigt.
Ja, nej, det
men han hade ju grava problem kan jag säga. Och hans chef tyckte det var vidrigt att behöva ta det här. Så hans chef, vi fick ju liksom sitta och, ja men var ju typ nästan att stoppa liksom ståltråd i ryggraden på honom och liksom testa honom i samtal, så han fick prova alla varianter. Han var redo, han visste vad han skulle säga. Och så kommer min kompis då, som hade fått tid hos chefen att knacka på och öppna dörren, och den här chefen tappar det helt. Han suttit liksom, adrenalin, han tappar hela skiten vad han skulle säga. Så han bara, vad fan, har du alkoholproblem? Och så säger min polare då, som står där i dörren, så ni kommer in, så att säga, ja det kan du göra fan på. Och då blir det helt tyst i säkert 15-20 sekunder. Och så säger han chefen bara, nej fan det här funkar inte, du får gå ut och knacka om igen. Och det här är helt sant.
Nej.
Jo. Och det gjorde min polare det. Han gick ut, stängde dörren, väntade en halv minut och knackade. Och sen när han öppnade dörren, då säger chefen, vad bra att du kunde komma, vi behöver prata lite. Då var han tillbaks på talmanuset.
Vad gulligt på något sätt.
Ja, det är ju så magiskt roligt. Jag har ju skrattat så många gånger åt det där, så jag nästan kissar på. Det är ju så otroligt. Det är ju synd att det inte finns inspelat.
Ja, verkligen.
Det där är ju Monty Python gånger 300.
Det har varit jättebra sketch.
Nej, det är helt otroligt.
Åh, oh, vad kul. Du Mange, tusen tack. Lugnt, för att kul. Du gästade Don't Whine About jättekul. It
kul.
Tack för att du kom hit. Ja, stort tack för att du har lyssnat på Don't Whine About It. Och så vill jag också säga att om du misstänker att du eller någon som du känner har problem med alkohol, så får du jättegärna höra av dig till mig på poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hjälper jag dig vidare därifrån. Tack och hej!
Podplay, en del av Power Media.
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Oj, nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisen ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.